talade i Borensberg på förmiddagen också klockan 10. Så det blir lite av det budskapet som jag delade där. Jag kan ju inte rå för att Gud har lagt det på mitt hjärta, det här med ändens tid. Och vi märker ju så tydligt att det drar ihop sig i världen. Det ser vi ju. Åtminstone så förstår vi ju det, vi som har fått möta Jesus och som tillhör honom, att ja, det är någonting på gång som vi inte har sett förut. Mörkret, alltså det tilltar i både mängd och styrka. Det gör det när man tittar på det. Även om världen säger något annat så ser vi att det är så. Och jag tror att det är viktigt att vi lyssnar in vad Guds ord säger. Att vi måste vara vakna. Så det profetiska ordet gäller ju oss. Som Guds folk. Vi får inte vara så naiva att vi inte tror att liksom, bara för att vi är födda på nytt och frälsta så kan inget ont drabba oss. För det har vi inte blivit lovade, som Gullbritt sa. Utan jag tror tvärtom att när vi ger våra liv till Jesus, då blir vi verkligen en måltavla för fienden. Därför att då blir vi ju ett hot för hans rike. Och han har ju sin strategi och sitt mål, sin målsättning. Och så ska vi komma ihåg att breven vi läser i Nya Testamentet, att de var adresserade specifikt till de kristna församlingarna. De var ju det. Det var ju till de troende och till de kristna. Inte i första hand till de icke-troende faktiskt, utan breven just var adresserade till församlingarna. Och likaså så läser vi om de löftena och de här varningarna som kommer gång på gång. Paulus varnar ju jättemycket Guds folk, och även Petrus, om vad den tid som kommer och att vi har en motståndare. Och så finns det vissa förpliktelser i samband med de här löftena och vad Gud har gett och lovat. Men speciellt då så står det att vi ska vara på vår vakt mot Satan. Det står i, vi ska se om vi kan slå upp det, första Petrus brev där. I första Petrus. Det femte kapitlet. Kan vi läsa där. Då handlar det om just förmaningar. Första Petrus 5, 8 och 9. Så säger Petrus där: var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden, säger han. Alltså Petrus menar att vi ska vara nyktra, självbehärskade alltså, och vaksamma. För annars har vi svårt att upptäcka ondskans närvaro och aktivitet. Om inte vi är nyktra, om vi inte ser det, då blir vi blinda för det. Och så står det att vi, för det andra, att vi ska stå emot allt av demonisk påverkan, av djävulens påverkan, och aktivt stå emot det. Och då ska vi få seger. Och det farligaste idag tror jag, det är att tro att inte det finns en sådan fara. För Nya Testamentet varnar oss att vi inte ska utsätta oss på såna här områden för såna saker. Och ett av de redskap som Satan använder väldigt mycket idag, det är villfarelsen. Att bedra i kristenheten. Jag bara citerar, jag kanske inte behöver slå upp till dem, men jag citerar första Timoteus 4:1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Alltså Paulus talar här om människor som kommer under inflytande av andra andar, av demoner. Blir influerade och avfaller från tron. Och det är ju uppenbart och tydligt att man inte kan avfalla från tron om man inte har haft någon tro. Alltså rör det sig om människor som har en tro. Och som kristna har de tydligen öppnat upp för villoandar. Och konsekvensen blir den att de vänder sig bort ifrån den äkta tron i Kristus. Så vår enda säkerhet här är att vara nyktra och vakande vid alla tillfällen. Och stå emot all påverkan från djävulen. Och allt bedrägeri och villfarelse som kommer emot oss. Och Paulus han ger en liknande varning till de kristna i Korint. Och ändå är det en del som undervisar i församlingar idag att vi inte behöver bli, att vi inte behöver frukta att bli bedragna på detta sätt. Det står ju så här, men om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl, säger Paulus. Alltså det är tre stycken grejer som Paulus varnar för. Bedragaren predikar en annan Jesus. De som accepterar budskapet, det de hör, tar emot en annan ande än den som de tagit emot tidigare. Det är ju konsekvensen. Det är inte jag som hittar på det här. Det är sant vad som står i Guds ord. Och de omfamnar ett annat evangelium än originalet, om man säger. Än det ursprungliga, det äkta. Och därför så är det så ytterst relevant att ställa sig frågan om det idag finns lärare som predikar en annan Jesus. För annars skulle väl inte Paulus ha sagt så här. Och tyvärr så är det tragiskt nog många som accepterar idag en falsk, obiblisk Jesus på ett eller annat sätt. Och genom det så tar de emot en annan ande utan att förstå det. Och det här blir ju en fråga av evighetsvärde. För det blir en fråga om liv eller död. Och det är Guds folk och Guds tjänare satta att vaka över och varna för gång på gång. Och vi vet att det länge nog nu har predikats ett urvattnat evangelium. Och det har faktiskt gett upphov och grogrund till det falska som vi nu ser breder ut sig så snabbt. Alltså det är så otroligt mycket idag som breder ut sig av obibliska läror och obibliska företeelser. Och vi behöver sanningen, Guds ord, i den helige andes kraft. Man går hemma, man lyssnar på musik och sång och man går i bön. Och då har det varit ett ord som har kommit till mig lite märkligt. Och det är det här ordet, peculiar. Det är engelska. Och jag ska förklara vad det betyder. Peculiar, jag har gått länge och tänkt. Det där är konstigt, det här kommer ifrån. Det måste vara fienden som är ute liksom. Peculiar, vadå? Ja, det kan ju betyda till exempel konstig. Eller underlig, egendomlig, egenartad eller säregen eller besynnerlig. Det finns ju, jag googlade på det här ordet nämligen. Peculiar. Jaha, tänkte jag. Vad är det med det då? Vad är det för speciellt med det då? Och då gick jag in och googlade på det och så läste jag om att King James översättning, de skriver så här, alltså det står a peculiar people. Alltså att Guds folk är ett underligt folk. Ett konstigt folk. Men på latin så är det, kommer det ordet ifrån pecus. Men vet ni vad det betyder? Hans flock. Hans flock. När de översatte detta så då menade de att vi är Guds unika egendom. Ett unikt ägande i Gud. Och i grekiska översättningen så blir det så här ungefär. Hans personliga privata egendom. Alltså Guds personliga privata egendom. Om sitt folk. Skapad och formad av Gud. Och tillhör Gud. Hans eget speciella folk. Peculiar kan också stå för speciell, karaktäristisk. Alltså vi är Guds särskilda folk. Tänk på det ordet, särskild. Alltså vi är utvalda, särskilda. I gamla testamentet i Septuaginta grekiskan så står det i Jesaja 43:21. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov, säger Herren. Det är ett starkt uttalande från Gud om personlig äganderätt av hans eget unika folk. Visst är det fint? Då fick jag en annan uppfattning om detta med peculiar. Alltså a peculiar people. Först tänkte jag, det här är, det var konstigt. Jag tyckte det var konstigt, peculiar. Det ordet kom gång på gång. Men då kanske det inte är så konstigt om vi blir hånade och föraktade. Om vi får lida förföljelse för Jesus skull. Om vi är ett särskilt konstigt, egendomligt, underligt, speciellt folk i Herrens ögon. Det är intressant att läsa så här ibland när man börjar forska i det. Ska vi läsa i Efesierbrevet, det första kapitlet? Om utkårelsen. Kapitel 1 i Efesierbrevet och 3 versen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd. Oj. Har utvalt oss i honom. För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förut bestämt. Vilken koll han har på läget, Gud. Att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Förstår du hur Gud har allt under kontroll? I honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Det är ord och inga visor. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet. Evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas. För att hans härlighet ska prisas. Alltså vilka ord. Det är ju helt underbart när man läser det här. Är det inte där vi behöver ha fokus? Inte ha fokus på det svåra. Det som är hopplöst. Det som är tungt och bekymmersamt. Tänk om vi skulle lyfta blicken och se på Jesus. Alltså Jesus är ju meningen med livet. Jag minns när jag levde utan Jesus. Hur jag tyckte att livet var meningslöst. När jag gick och la mig på kvällen så kunde jag känna ångest. När jag vaknade på morgonen så kunde jag känna hopplöshet inför en ny dag. Men meningen med våra liv är Jesus. Vi är skapade till honom, genom honom och för honom. Det är han själv som är meningen i våra liv. Och det är han själv som är framtiden. Han är begynnelsen och han är änden. Och vi har gått en bra bit in i ändens tid. Vi har kommit en bra bit på väg närmare vårt mål. Himmelen. Och vad är garantin för att vi ska komma in? Sigillet. Han har satt stämpeln på dig och mig. Vi är stämplade med Guds eget sigill för att vi ska vinna hans härlighet. Alltså det är ju helt underbart när man börjar. Vi borde prata mer om detta. Uppmuntra varandra mera i den mörka tid som vi lever i nu. Verkligen. Ja, vi behöver närma oss Jesus. Lära känna honom mer och mer och mer. Redan här och nu. I första Petrus brev, om vi går tillbaka dit. Så står det i vers 18 i första kapitlet. Första Petrus 1, 18-20. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider igen, står det, uppenbarats. För vem? För vår skull. Alltså, vad kan vi mer begära? Vad kan vi mer få? Vi har redan fått detta ljuvliga arv. Vi är arvtagare tillsammans med Kristus, står det på ett annat ställe. Och vi har ju fått lite av den kallelsen, eller inte lite, vi har fått den kallelsen i Free Church. Att varna, att tala om ändens tid. Och det är så många som säger, vi ska inte syssla med sånt. För det är så, det blir destruktivt, det blir så... Det är för svårt att läsa uppenbarelseboken. Vi ska inte hålla på med det, säger de. Vi ska inte rota i detta. Ja, men käre Gud. När denna boken är så full av profetiska hälsningar och profetior. Och så många som har gått i fullbordan. Så är det klart att det är Gud som har gett oss det profetiska ordet. Den bästa GPS som finns i världen. Det är det profetiska ordet som Gud har gett. Och det är faktum att det är ett bevis på att han har skrivit den här boken. Hur då? Jo, genom att du kan se att det som har blivit sagt för så länge sedan, det går i fullbordan. Han låter det ske. Allt sker planenligt. Allt går efter planerna. Hans GPS visar inte fel. Det kan våra GPS göra ibland om man kan hamna mitt ute i skogen någonstans. Det har hänt Peter och mig när vi varit ute och åkt. Att vi kom in på någon liten väg och så undrar man var man nu har hamnat. Men inte med Guds GPS. Därför att han kontrollerar framtiden. Han har redan sagt vad som kommer att ske. Och det är så härligt med det profetiska ordet. Vi vet hur det kommer att sluta. Men vi vet också villkoren för det. Det står i boken. Ja. Amen. Petrus första brev, det andra kapitlet. I vers 9 så står det så här om oss. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Visst är det underbart. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Guds utvalda folk. Och där har vi hedningarna fått löfte om att vara med också. Visst är det underbart. Vi tillsammans, Guds folk. Ja, det är härligt. Jag tror att vi det finns en sång på engelska, en kör. Jag vet inte om det är en sång, men ibland är ju, som Colin säger, det engelska språket är ju bättre än det svenska. Men att den är så här, he is all I need. Han är allt jag behöver. Och vi sjunger, han är allt för mig. Men jag tycker nästan det är bättre. Han är allt jag behöver. Alltså, Jesus är allt jag behöver. Vi får sjunga den sen. Amen. Och nu lever vi ju i en tid där vi har gått en bit in, tror jag, i ändens tid. Den sista tiden har vi läst om. Jesus kom i den sista tiden. Och det är ju 2000 år sedan. Men nu tror jag att vi har gått in en bra bit in i det som Bibeln talar om. Det var någon som sa att den farligaste villfarelsen är den som är mest lik sanningen. Och det är sant. Och Jesus varnade, låt ingen bedra er, sa han. Och vi kan läsa från Matteus det 13:e kapitlet. Matteus 13:24 kan vi läsa ifrån. Och det här är liknelsen om ogräset. 13:24, en annan liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. Här talar Jesus om ogräset i åkern. En bild på världen och den här världens Gud och förste. För att bedra någon måste det ju finnas något att bedra med ifrån något annat. Och är man redan bedragen eller inte känner sanningen så är det ju ointressant. Det är en tid av förberedelse vi ser nu för antikrist att bygga sin plattform. Och han gör det så skickligt. och så obemärkt genom att så in ogräs i den goda åkern. Och i första hand gör han det idag i religiös riktning. Och du ska inte tro att han sparar någon, utan han ser till och går runt till alla och så in ogräs. Så banar han väg för bedrägeriet genom villfarelse och falsk lära. Det är ju så han gör. Bibeln talar om att kärleken ska kallna och laglösheten tillta. Att många ska avfalla och mörkret kommer att tillta i omfattning och styrka. Det är en strategi från mörkret. Det är precis just det vi ser nu. Vi säger allesammans, och vad fort det går nu, säger vi. Och ute i världen säger man, det här har skett förut. Det har alltid varit så här i alla tider. Nix, icke. För det tilltar i både omfattning och styrka. Överallt, över hela världen. Och om man inte ser att laglösheten tilltar eller att kärleken kallnar, då är man redan förblindad. Vi ser hur laglösheten tilltar i samhället på ett så skrämmande sätt att det som var norm och värderingar för oss förut, nej, det har vi kastat omkull. Vi ser det i politiken. Vi ser hur man stiftar lagar som lyfter fram och föder synden. Hur man har vänt upp och ner på saker och ting. Att det som förut var straffbart är mindre straffbart idag. Och tvärtom. Vi ser hur församlingar och kyrkor mer och mer öppnar upp för världens värderingar. Och man backar steg för steg från Guds ord. Skola och utbildningsväsendet ser vi idag. Förneka de kristna värderingarna. Bort med dem. Allt annat kan vi ta in, men inte de kristna värderingarna. Vi ser det i barnomsorgen. Sjukvården. Alternativa behandlingsmetoder som man erbjuds idag. Tackar man nej, så säger de, ja, så vill du inte ha någon hjälp. Jag pratade senast med en i förmiddag som har varit sjukskriven länge. Hon går sjukskriven och har gjort några år utbränd. Och det enda de erbjuder henne nu, det är yoga och olika, ja, meditationstekniker och sånt. Och när hon säger nej, tack, jag vill inte hålla på med sånt, då säger de, ja, så du vill inte ta emot någon hjälp du. Ja, då får du väl vara i det då, liksom där du har hamnat ungefär, va? Alltså det är ju otäckt kusligt alltså. Hur det har kommit in. Vi ser yoga på förskolor, på dagis. Hur kan det vara möjligt? En österländsk religion som har sina rötter i hinduismen. Och man säger att det har ingenting med det andliga att göra. Det är klart att det har. Rättsväsendet. Alltså ibland häpnar man ju när man tittar på nyheterna. Saker och ting som människor har gjort, som har skett, de blir inte dömda. Våldtäktsmän, de blir inte dömda. Människor har begått mord och de går ut efter ett par år igen. Vad är det som har hänt? Vad har skett? Polisen ser vi ju på många håll som går på knäna idag. Man vill inte, man säger upp sig, man orkar inte längre. Vi ser att media har fått alldeles för stor makt. Media får större och större makt att påverka och styra oss. Oerhört. Jag talade med Garrick som var här förra söndagen och predikade om Mellanöstern lite efter mötet. Det han berättade har jag aldrig hört. Vad som sker där nere i Mellanöstern. En helt annan vinkling än den du och jag får höra i svensk media. En helt annan vinkling på Israel och på den här konflikten som finns där nere i Mellanöstern. En helt annan uppfattning. Och det som sker får vi aldrig höra om i Sverige. Vi får aldrig veta det. Därför att det finns en makt när det gäller mediefolket idag. En vridning som gör att det är inte objektiv journalistik längre. Icke. Vi ser en nedrustning av försvaret i vårt land som har pågått. För vad? Jo, för att man ska kunna inta landet lättare. Det finns en strategi. Vi är så naiva. Vi talar om fred och frihet. Ja, visst. Men det finns ju en strategi. Det står att då folket sov, säger Jesus i sin liknelse, då kom fienden. Och vad gjorde han? Han sådde in lögnen, för det här handlar om Guds ord. För att oskadliggöra ordet gjorde han det. Och sedan smög han iväg. För han vet att bara de får en viss portion sanning. Bara jag säger något av de religiösa rätta sakerna. Då är de mer öppna för lögnen sedan. Och så blir det svårt att skilja ogräset från vetet. Och det falska som växt upp tillsammans. Som var så likt det verkliga. Och så här är det i våra. Det här är Guds åker. Det här handlar om den goda säden. Det här är församlingen. Det talas om här. Och så formas Guds barn idag. Så formas människor i församlingarna idag. Man växer upp tillsammans med världens barn. Och man ser inte och man förstår inte hur det påverkar den unga generationen i sin tillväxt. Man tror sig veta och man tror sig känna sanningen eftersom det här språket är så välbekant, det här religiösa språket. Men man vet egentligen inte hur det verkliga vetet ser ut. Man har inte lärt sig det. Man känner inte sanningen. Så blir frukten av en falsk lära att de religiösas barn har ett religiöst liv till det yttre. Men de är främmande, totalt främmande för den sanne Jesus. Och för andens nya liv. För man är inte ens född på nytt. Man har ett religiöst uttryckssätt och beteende. Men det har aldrig blivit livsförvandlande på insidan. Man har egentligen aldrig mött Jesus som sin frälsare, befriare och förlossare. Och jag sa det förut och jag säger det igen. Vi är redan inne i den tid som i Bibeln talas om ändens tid. Det är full fart på bygget nu. Globaliseringen är i full gång. Ekonomiskt, politiskt, religiöst, socialt. Nu ska vi bygga ett nytt världsrike med fred och frihet. Fritt från svält och hungersnöd. Nu ska ingen vara utan pengar utan alla ska nu liksom få sin rätt här på jorden. Ingen ska längre vara fattig. Det är ett nytt världsherravälde som byggs upp. Och inom ett visst antal år så ska alla jordens människor vara registrerade. Och sen har man full koll på alla jordens invånare. Och på så sätt så träder det här nya herraväldet i kraft. Och plattformen finns där. När antikrist träder fram så är det redan klart. Låter det skrämmande? Det gör det. Men samtidigt som synden mognar, som Bibeln säger att den ska göra, så mognar och förbereds Guds flock. The peculiar people. det konstiga folket, det udda folket. De som inte är som alla andra. De som är så lustiga. De mognar i sina hjärtan och förbereds för att möta brudgummen. De förbereds i sina hjärtan. De lär känna honom mer och mer. Det finns en längtan i brudens hjärta att lära känna Jesus mer och mer. Jesus är vår förlossare. Han är världens förlossare. Han är den enda förlossaren som finns. Det finns ingen annan religiös skrift som profetiskt talar i denna världen som Bibeln gör. Det finns inte någon som har gått i uppfyllelse. Det finns ingen annan skrift som har gjort det på det sättet. Allt annat är bara falska gudar och falska avgudar. Och för att vi inte ska bli bedragna så har vår underbara mästare och herre, vår fader i himmelen, gett oss det profetiska ordet. För att vi ska känna tiden. Amen. Inte för att vi ska undvika det, utan vi ska begrunda och vi ska lyssna in andens röst. Hör vad anden säger till församlingen. Är vi församlingen? Är vi Guds folk? Är vi det utvalda folket? Inte för att skrämma oss. Nej. Inte skrev Gud ner det här för att skrämma oss. Utan för att varna, för att vi ska vara beredda. Vi ska vara beredda, färdiga när han kommer. Beredda som bruden för sin brudgum. Längta efter honom i kärlek. Vad står det i Johannes uppenbarelse, det första kapitlet? I uppenbarelseboken, det första kapitlet. De första verserna, vers 1-3. Låt oss slå upp det. Johannes uppenbarelse, kapitel 1, vers 1-3. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Och så står det så här, lägg märke till det. Salig är den som läser upp, och saliga är de som lyssnar till profetians ord och ta vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära. Vi är saliga om vi läser upp, talar om, predikar om, lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet. Begrundar i våra hjärtan. Ty tiden är nära. Åh, vilken tid vi lever i. Kan du tänka dig det? Att det går mot sin ände. Och vi kommer fram till målet. Målet ska ju inte vara att bygga något här. Eller att slå ner pålarna så djupt att vi sitter fast. Vi ska vara fria ifrån detta jordeliv. Vi ska inte ha något som binder oss. För när brudgummen kommer, ja men då ska vi vara färdiga. Alltså jag tror att vi har kommit en bit in i detta. Jag vet att det står att först måste vissa saker hända. Det står så. Och att det är början på födslovärkarna. Men börjar vi titta på det, så tror jag att det har börjat. Jag tror det. På alla områden som vi ser i Guds ord. På de områden där Jesus talar om i Matteus 24. Så ser vi det när vi tittar på uppenbarelseboken. Det är ju krig och hungersnöd. Det är ju villfarelse. Många blir bedragna idag. Många får dö för svärdet idag. Det står om sjukdomar och det står om svåra saker. Men det är ju inte det som vi väntar på. Utan vi ska ju ha vår glädje i Herren. Vi ska vänta på honom. Och men vem är Jesus då? Vem är Jesus? Ja. Vem är han? Hur vi ser på det hela, allt det vi har talat om här nu, det beror på vårt förhållande till honom. Det beror på om vi har lärt känna honom. Det beror på om han har fått bli den han vill vara i våra liv. Det beror på om vi har öppnat upp. Om vi har gett våra liv till honom. Om vi har sagt, ta allt Herre, jag vill bara tillhöra dig. Han är allt jag behöver. He is all I need. Det beror på det. Lyft blicken och se på Jesus. Nu är det tid att förvandlas. Det är tid som Guds församling. Att låta sig förvandlas. Och bli uppfyllda mer och mer av hans kärlek. Och då kommer glädjen. Och då kommer hopp och tröst. Då kommer ny kraft in i våra liv. Och då behöver vi inte frukta för morgondagen. För vi vet att Gud har kontroll. Han har kontroll. Det profetiska ordet säger att han har kontroll. Vem är det som kommer för att hämta oss? Inte bara tänka i räddningstermer. Ja, vi ska bli räddade, tack och lov. Men vem är det vi ska möta? Det är så vi ska tänka. Inte bara tänka, oh, hjälp. Oh, vi ska bli räddade. Utan vem? Vem är han som kommer och hämtar oss? Allt. Redan innan jordens grund var lagt. Var vi utvalda i honom. Kan du fatta det? Redan när jordens grund lades så fanns han där vid faderns sida. Det är så stort. Det är han. Det är han som ska komma och hämta oss. Det går inte att begripa med den här hjärnan. Men med våra hjärtan kan vi mer och mer omfatta det. Det är ju det som är grejen. Det är inte att vi ska bli räddade. Grejen är att vi ska få möta konungen av evighet. Aldrig förut och aldrig någonsin kommer det någon som honom. Aldrig finns det någon som kan jämföra sig med honom i skönhet, i makt, i kärlek. Ingen kan jämföra sig med Jesus. Det är han som kommer för att hämta sin flock. Frukta ej du lilla skara. Jakobs Gud ska dig bevara. För hans vilja måste alla fiende till jorden falla. Visst är det underbart? Så frukta inte. Utan ha blicken. Se på Jesus. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Det är också den engelska texten bättre. Alla ting runt omkring, ja, smälter bort som snö. Men det står i den engelska texten att alla jordiska ting, alla ting av jorden, bara falnar bort. Det är det vi har att vänta, vänner. Fäst dina ögon på honom istället. Och under tiden vi är här så vill han utrusta oss. För den tid som vi lever i. Idag vill han döpa i den heliga ande. Idag vill han frälsa själar för evigheten. Med födelsens nya liv. Idag vill han bota de sjuka. Varför? Jo, därför att det står att Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Och vi är hans peculiar people. Det konstiga folket. Hans flock. Hans utvalda Guds folk. Ett särskilt, speciellt folk. Inte för att vi kan ta det. Nej, nej, nej. Men för att han har sagt det i sitt eget ord. Amen, amen. Tack Jesus.